Radioplay.
Reformationen i Sverige på 1500-talet innebar bland mycket annat att kungamakten försökte centralisera staten och få kontroll över invånarnas liv. Genom att sätta spelreglerna för sexuell verksamhet exempelvis så gav sig staten in i det allra mest intima hos befolkningen. Eftersom sex bara fick pågå inom äktenskapet var det hur äktenskapet skulle se ut som man började rodda i. Laurentius Petri, ärkebiskopen i Sverige på 1500-talet, han konstaterar i kyrkoordningen 1571 att äktenskapet det var en ärlig och gudbehaglig stadga. De äkta makarna de skulle med rätta kunna vända sig till Gud för att få hjälp om det blev svåra tider. Men Petri, han förfasade sig också över hur det hade sett ut i gamla tider då människor slog runt på ölstugan och drack och hade sig och så blev de berusade och så kom de på att de kanske skulle ta och förlova sig för då kunde de ägna sig åt sina begär. Bara för att när solen sen gick upp inse att man kanske inte längre ville ha varann och så bröt man förlovningen. Nej, så där fick det inte gå till längre. Äktenskapet, det var en institution som skulle tas seriöst. Med djup förbittring skrev Petri att sånt inte skulle stressas fram. Citat, så som nu ofta plägar ske där man ut i ölsmål och aftonsnack binder äktenskap och festes utan att man giver sig tid till att fullkomligt betänkande på båda sidor. Båda sidor skulle alltså noggrant överväga om det här var vad de ville, för när den heliga vigseln väl var färdig då skulle de båda makarna vara bundna vid varandra bra mycket längre än till lunch nästa dag. Ja, om inget extraordinärt hände så skulle de hänga ihop för resten av livet. Och han uppmanade prästerna i landet att med största nit och iver försöka se till att folk höll ihop. Makarna skulle taga sig till vara att de icke så lättliga löpa ifrån vartannat eller och eljest åtskilja sig som nu allt för mycket sker med så stor själavåda och förargelse och Guds förtörnelse. Om det nu var så att man tvunget ville skilja sig åt efter att ha ingått i hela förbundet, ja, då fick man väl vända sig till sockenprästen som skulle skriva till de förståndiga prästerliga farbröderna i domkapitlet vid regionens domkyrka. Så skulle de här uttydarna av gott och ont pröva om det verkligen fanns anledningar för att byta en så helig allians som äktenskapet. Idag ger sig historiepodden iväg till närmsta domkapitel på 1600-talet för att se vilka skäl som kunde finnas för såväl skilsmässor som villkor för giftermål och andra relationer. Nu kör vi!
Varmt välkomna ska du vara till historiepodden. Jag har skrivit en putslustig rubrik till veckans avsnitt. Vill du höra den? Det är en liten vits vi börjar med här.
Ja, kul.
Avsnitt 169, stormaktsrelationer.
Jaha, ja, just det.
Det är lite putslustigt sådär. Och jag som putsar lusten heter Robin Olofsson och Daniel Hermansson är här. Vi gör den här podcasten tillsammans med våra vänner på Radio Play.
Radio Play!
Ja, det är härligt litet eko du har börjat bli på den där. Jag tycker att det är en så här, det är klatschigt.
Ja.
Och vi sitter här med ett långt antal punkter vi ska gå igenom på det här mötet. Och punkt ett är en tygkasse.
Och då har vi kollat upp lite innan här och jag röstar på Silla Ramnek.
Ja, och det bifalles.
Ja, det är, vad bra, en bild där på olika klossar och i någon form av gemütlig bakgrund. Klossarna bildar ju också ordet historiepodden färger.
Precis, hon är någon typ av formgivare som har gjort en liten en variant på loggan till oss. Mm. Superfin.
Så skicka iväg ett mejl till historiepodden@outlook.com.
Just det. Okej, okay. I vilken ände börjar vi med det här då?
Vi kan väl börja med att bara tydliggöra att vi kommer ju röra oss på 1600-talet här.
Ja.
Och det kommer handla om relationer helt enkelt.
Ja.
Och mycket då äktenskap blir ju.
Ja, äktenskapet var viktigt.
Ja, och vad man gjorde liksom.
I äktenskapet.
Ja, dels det. Och på gården eller vad man höll till.
Ja. Min första punkt är att driva in den här självklara tesen att Sverige var ett väldigt religiöst land på 1600-talet. Vill du komma in med någonting före eller ska jag börja i den änden?
Nej, börja i den änden då här.
Det man måste slå fast med Sverige under 1600-talet är att det är ett synnerligen religiöst land.
Vad säger du?
Det är inte någonting som är unikt för Sverige på 1600-talet. Det var många länder som var väldigt religiösa på 1600-talet. Men i Sverige gick det ändå längre än på många andra platser. Tre saker kan poängteras. 1. Den svenska monarkin hotas av den gren från Vasaätten som är hemmahörande i Polen. Och den stora skillnaden mellan de här två grenarna är religionen.
Mm.
I Polen är de katoliker, här är vi trogna den sanna lutherska läran. Den lutherska läran blir således central för svenska regenters legitimitet.
Således?
Ja,
Solunda?
Ehuru och emedan. Jag har...
Ja, det är, så ska man uttrycka sig i en historiepodd.
Under sex... Punkt två!
Ja.
Under 1600-talet pågår ett 30-årigt krig som kallas det 30-åriga kriget,
ja,
i historieskrivningen. Denna konflikt har, som vi tidigare talat om, många olika bakgrunder och dimensioner, men en av dem är otvivelaktigen religionen. 3.
Mm.
I flera böndagsplakat och tacksägelseböner som centralt skickades ut till olika små präster ute på landsbygden som man skulle läsa upp för sina undersåtar, så uppmanas med prästerna att uttryckligen skrämma upp sina församlingsmedlemmar om det turkiska hotet. Alltså att den lutheranska tron är dubbelt hotad. Vi har både katolikerna, papisterna på oss. Dessutom så finns det de här blodtörstiga, fruktansvärda turkarna också. Så att även om kronan och korset har egenintressen såklart, och de drar inte alltid jämnt heller, men så för gemene man ute i stugorna på 1600-talet så framstår de ändå som en enad överhet om en i dubbla skepnader. Och ett av de problemen vi har i det här avsnittet som vi kommer behöva balansera en hel del, det är väl det mellan ideal och verklighet. Att det står ofta en sak i en lagtext eller i prästernas rekommendationer, men det är inte nödvändigtvis säkert att människor nere på marken levde efter de idealen.
Nej.
Men om man ska prata om idealtillståndet för kronan och kyrkan, så är ju kyrkan då dels en informationskanal ut till människorna, men också ett kontrollorgan som ska berätta hur människor ska bete sig för dem, men som också med husförhör och kyrkböcker undersöker huruvida detta faktiskt efterlevs. Medan kronan skipar rättvisa och dömer.
Mm.
Det är någon sorts den tvåhövdade besten där. Och religionen, som jag sa, den är viktig. Den är samhällets sammanhållande kitt. Vinculum societatis. Samhällets sammanhållande länk.
Sociopotatis.
Sociopotatis, precis. Jag avslutar med att läsa ur Nordstedts svensk historia 1600-1721. Människorna levde i en religiös kultur. Genom religionen blev världen begriplig och fick livet sin mening. I den bestämdes gränsen mellan det tänkbara och det otänkbara. Om religionens exakta innehåll, läran och kulturen kunde man självfallet vara av olika mening. Men i 1600-talets europeiska värld gick det inte att beskriva någon enskild som religiös i förhållande till andra. Religionen var inget som den enskilde tog till sig genom ett val. Religionen omslöt allt och alla.
Ja, så var jag.
Därmed anser jag den öppna dörren isparkad.
Ja.
Och vi går vidare.
Det var skönt att du sparkade upp den här dörren. Den stod ju så irriterande på glänt här.
Ja.
Ja. Ska vi prata lite giftermål här då, i det här sammanhanget också?
Just det.
På 1600-talet. Det gick ju ut på mycket att man ville knyta allianser mellan olika släkter.
Mm.
Och det var inte bara på adelsnivå, utan det var ju alla möjliga stånd. Det försökte ju alltid få ut det bästa av ett giftermål.
Mm.
Men äktenskapet fick ju inte påtvingas någon. Och det kommer vi återkomma till varför det var så. Men i slutändan så var det alltid de två inblandade som skulle gifta sig som hade avgörandet.
Mm.
Med det sagt så var det förstås så att föräldrarna hade ett ord med laget som vägde ganska tungt. De måste alltid tillfrågas och sådär. Och i praktiken föreställer man att det måste ha varit väldigt socialt svårt att gifta sig om föräldrarna satte sig emot det här på någon sida.
Mm.
Om två unga turtedöver fattar tycke så fick ju mannen möjligen sova över, och på sin höjd så kunde det bli lite hångel som accepterades och sådär. Men var man intresserad av mer, då behövde man ju ha ett bröllop här med sann.
Ja.
Så var det ju. Och kvinnan då skulle absolut inte eller absolut inte, det gick ju för sig i vissa fall, men helst skulle hon inte vara rikare, smartare, äldre eller av finare högre börd än mannen.
Nej, jag tänker mycket på de där nattliga visiterna när jag läste om det. Dels man på något sätt prövar, kommer vi överens genom att sova en natt tillsammans med kyssar och med smek. Men det är en sorts väldigt intrikat edging de håller på med där. Alltså, dels så tänker man att det är ju helt omöjligt att det inte gränser passerades.
Vad då menar du?
Lite smyg.
Hur då menar du?
Ja, men jag tänker att ibland kanske gick lite längre än kyssar och smek.
Nej, men det fick du inte göra.
Nej, men...
Vad du menar att jag har gjort det ändå?
Köttet är svagt, det är vad jag menar.
Nej, men då har man ju brutit mot reglerna här.
Ja, precis. Ja, men det är också den där konflikten mellan ideal och verklighet. Som
ja, just det. Vart var jag här nu? Jo, en man måste ju då också ha uppnått någon form av ekonomisk trygghet innan det kunde bli dags för bröllop.
Mm.
Om man var hantverkare till exempel, då var man ju tvungen att vara mästare. Man kunde inte glida runt där och vara gesäll och tro att man skulle ha råd att gifta sig.
Nej, det finns många sådana exempel. Samma sak för en husbonde som sitter på en gård och bossar över gården, så är det helt naturligt att man har en fru bredvid sig.
Mm.
Och skulle olyckan vara framme och du blev enkeman, så har du i praktiken två alternativ. Antingen gifter du om dig, eller så inser du att nu är det dags för mig att skicka gården vidare. Och helt enkelt låta den gå i arv.
Och då blir bondsonen glad i så fall, för det är ju först då han får gifta sig.
Just det.
Och är man dräng, då kan man bli soldat och då kan man gifta sig.
Just det, då får man kanske ett soldattorp någonstans.
Ja, en kvinna som inte hade lyckats gifta sig hade ju inte nått upp till de förväntningar som samhället ändå ställde.
Nej.
Och dessutom var ju det säkraste sättet till någon form av försörjning att gifta sig. För blev man inte gift, vilket ändå var ovanligt, då fick man bo hos föräldrarna och det är ju inte så himla festligt. Eller så kunde man bo hos syskon eller möjligen ta anställning. Det var ju ganska vanligt i och för sig att man tog anställning som piga. Som ogift var man ju helt maktlös i hemmet, alltid underordnad om man var kvinna. Till exempel, en gift kvinna var ju husmor och nummer två i familjehierarkin, men var ju en piga eller dotter, så här, då kunde ju inte gärna bli något annat än väldigt långt ner i hierarkin.
Nej, absolut.
Man fick ju börja gifta sig från 14 års ålder, då gick det an. Om vi ska anknyta till tidigare avsnitt här.
Ja, det gjorde det.
I den åldern så flyttade de flesta istället bara ut ur hemmet och som sagt tog anställning som piga eller däng. Men gifta sig kanske inte de flesta gjorde då, men man fick det.
Ja, precis. Det är ganska mycket, som du var inne på, praktikaliteter som måste lösas innan man överhuvudtaget kan gifta sig.
Mm.
Sen framförallt inom adeln var det ju vanligt att man arrangerade äktenskap som var bra mycket tidigare än 14-åring. Alltså man kunde ju lova bort fyraåriga flickor till höger och vänster. Mm. Om det skulle vara ett gynnsamt äktenskap för både flickan i sig och familjen. Sen är det mycket som kan hända mellan det att hon är 4 och 14. Hon kan ju dra på sig någon hemsk hudsjukdom och så istället måste man gifta bort någon yngre och snyggare dotter istället.
Jo, sånt kan ju hända. Man ska ju först trolova sig, förlova sig.
Mm.
Och det var ju förstås helt och hållet förskräckligt om det uppenbarade sig att det hade förekommit sexuella eskapader före vigseln. Men det var ändå inte hela världen om de två redan hade trolovat sig och hon var gravid.
Nej,
utan ett sånt barn fick ändå samma rättsliga ställning som ett som hade tillverkats efter vigseln. Däremot fick man ju lite banne så här. Pop, pop, pop.
Ja. Äktenskapslöftet var ju högt ärat, men det var ju samtidigt farligt, för vad händer om någon backar ur efter man har gett sitt löfte? Det är lite farligt, men en sån här ganska tydlig symbolisk grej tycker jag var det här med, återigen, i idealvärlden, hur det står beskrivet i kyrkan att det skulle vara. Man skulle under en vigsel klä den brud som var oskuld i krona. En brud som redan hade legat med sin kille men efter ett äktenskapslöfte i en liten huvudduk, ofta en röd huvudduk.
Mm.
Och en kvinna som fött barn utan ett sånt löfte skulle helt enkelt täcka sitt huvud.
Mm.
Men då antar jag i det här giftermålet att man gifter sig med den kille som är pappa till barnet.
Ja, det får man ju anta.
Och här kommer Elin och Joppe.
Ja, annars blir man ju förmodligen utslängd ur församlingen en stund i alla fall.
Mm.
Och vigseln gick ju alltid av stapeln på söndagens mässa. Men under det här seklet så började ju adeln, som alltid ska vara lite speciella, få smak för det här med att gifta sig hemma.
Ja.
Kanske ute i den fina trädgården så att gästerna får se den nya fontänen eller något.
Ja.
Kan visa upp tomten.
Ja.
Så det blir vanligt att adeln gifter sig hemma på gården. Visste du att det här med att buden ska ha både en trolovningsring och en vigselring, att det kommer från 1600-talet också?
Ja, jag har ju läst det i veckan, men jag visste det inte innan.
Ja, nej, okej. Okay. Inte jag heller. Nej. Jag har köpt en silverring att sätta på din hand. Äntligen går hon förbi, jag vinkar och hon stannar till. Nu ska hon få veta vad det är jag vill. Hon är så vacker att mitt hjärta slutar slå. Jag säger det finaste som jag kan komma på. Jösses lilla flicka, hur kan du ha blivit så snygg? Den gamla medeltida föreställningen att kvinnan var en förfaderska som var listig och duperande, den hade lite grann försvunnit i och med reformationen och sådär. Man upptäckte ju, det är inte bara Sverige här då, utan generellt, man hade lagt märke till och noterat att de flitigaste besökarna i kyrkorna var ju kvinnor.
Mm-hmm.
Och då ändras inställningen lite grann. Det här var bra, de kom ju hit och ber och sådär, men vart är alla karlar? Jo, de sprang ju tydligen omkring och söp och delde och hade syndiga drifter som uppenbarligen var väldigt svårkontrollerade. Och därför ändras inställningen lite grann här. Det blir nämligen så att en man kan inte hävda att han har lurat sin sexuella relationer med en kvinna och sen säga att nej, men det här, jag visste inte, det var, hon lurade mig, usch. Utan det förväntades helt enkelt att en riktig man skulle hålla sina begär under kontroll och stå emot såna här möjliga inviter och så.
Mm.
Och så var det inte riktigt under medeltiden, utan då var det alltid tjejens fel om det hade hänt något.
Frästerskan, absolut.
I 1693 års vigselformulär så slår man fast att kvinnan var skapad för mannens skull och inte mannen för hennes skull.
Just det.
Hon var ju alltid en underordnade i äktenskapet förstås. Och det kunde ju inte ifrågasättas för tusan. För det var ju att ifrågasätta Guds ordning här. Men det finns en historiker som heter Barbro Berviner. Hon har ju understrykt att kvinnan ska man ju inte tänka på som mannens slav här. Utan kvinnan har ju handlingsutrymme och kan ge order till män och så vidare som inte är hennes man då, visserligen.
Nej, det finns ganska många sätt att nyansera kvinnans situation under 1600-talet. Jag tänkte komma till det allt eftersom. Jag har läst, inte Barbro Berner, men Eva Österberg som också har skrivit om liknande idéer, hur man ska förhålla sig till kvinnans 1600-tal. Det är verkligen en fråga om å ena sidan och andra sidan.
Mm.
Men absolut inte mannens slav.
Nej, samhället är ju pragmatiskt ändå.
Mm.
Det finns saker och ting som måste göras. Till exempel måste man kriga ibland.
Yeah.
Och då blir det underskott på män där hemma. Och då måste någon ta hand om gårdarna och godsen och så vidare. Och då blir det kvinnorna som får göra det.
Mm.
Eftersom de är hemma. Och om det är så att karln går och dör där borta i kriget, då får hon fortsätta driva verksamheten även om hon gifter om sig.
Mm.
Framförallt får hon fortsätta äga den. Det gick ju inte för sig att den nya mannen hon gifte sig med till exempel börjar sälja av delar av egendomen för att lösa sina egna skulder och sådär.
Nej.
Då hamnar han ju i någon form av domstol här som protesterar. I teorin så fick ju inte kvinnan framträda i en rättegång om hon inte själv var anklagad för något. Men i verkligheten så användes ju kvinnor allt oftare ju längre 1600-talet gick som vittnen framför allt. Och till slut så avskaffar man det här förbudet mot kvinnliga vittnen 1697 eftersom det var ingen som följde det ändå. Här har vi en människa som vet saker och ting.
Mm.
Det vore bra om hon fick säga det också. Så tycks man ha resonerat.
Absolut.
Mannen hade rätt att näpsa frun om hon inte gjorde de sysslor som förväntades ju. Ja, vad det innebär är väl att man ger en smäll eller något eller skakar om människan lite. Men mannen ansågs inte ha rätt att tvinga till sig till exempel ett samlag. Och det är svårt att få grepp om hur utbredd hustrumisshandeln var för 400 år sedan ju. Men det fanns åtminstone socialt begränsande faktorer som till exempel att mansidealet ju går ut på behärskning. Och man ska inte svalla över en massa känslor. som till exempel innebär att man pucklar på vare sig fun eller barnen eller tjänstefolket.
Nej, det är få domar som finns bevarade i rättsmaterialet, och det man verkar ha utgått från är att det viktigaste är att de två stridande parterna ska komma överens, därför att det man är intresserad av i stor utsträckning är att bevara äktenskapet, eftersom det är den sociala och ekonomiska enhet man jobbar utifrån. Eftersom man är ett team och 90% av Sveriges befolkning under 1600-talet är jordbrukare, så står ju och faller hela det här systemet med de här fungerande äktenskapen. Ja. Men det var inte socialt accepterat att bruka överdrivet våld mot varken kvinnor eller barn.
Nej, verkligen inte. Blåmärken kunde gå för sig, men mer än så fick det inte vara. Alltså, om kvinnan slogs blodig så var det en skam för mannen själv som inte hade kunnat behärska sig och så. Och om kvinnan slog tillbaka, så det fick hon inte göra visserligen. Men det betraktades inte lika allvarligt som om barnen eller tjänstefolket hade svarat med knytnäven.
Nej, precis.
Annika Sandén, en historiker, har ju skrivit en bok som heter Missdådare som tar upp den här frågan. Och ja, hon har för övrigt också hållit till i Linköping.
Ja, det har hon.
Ja, det var där hon började en gång till.
Ja, har du haft med henne att göra?
Det var det jag väntade på, ja. Ja, Annika tyckte att jag hade haft lite för roligt, som sagt, när jag skrev min första ubåtsuppsats.
Ja.
Så fick jag bara ett G istället för ett VG.
Nej då, jag är inte bitter.
Men det är du förlåten för du verkar ha haft väldigt... Jag utgår från att hon lyssnar nu, verkar som. Hon verkar ha haft väldigt roligt när hon har skrivit bland annat den här Missdådare. Och det är ju hela poängen med historia, tycker jag, att man ska ha roligt. Inte kanske på universitetet, men ändå.
Yeah.
Ja, man ska ha roligt där med, men det ska inte synas i texterna.
Yeah.
Så här skriver hon i alla fall där. För att upprätta hushållsordningen hade husbonden rätt att tukta sitt tjänstefolk. Och här citerar hon en... äldre text då. För att fostra till goda gärningar och dygd. Men skulle sår blodvite eller blånad uppkomma, böte han eftersom såren äro. Överordningen fick inte missbrukas. Översitteri stred mot normen om det hederliga och sågs bara som tecken på bristande karaktär och dåligt sätt. Tog inte husbonden ansvar för sina hushållsmedlemmar på ett bra sätt, äventyrades inte bara ordningen i hushållet. Det underminerade också ideologin om den grundläggande maktformen i det tidmoderna samhället. Den gode patriarken tog hand om de sina.
Alltså, jag är väldigt intresserad av det här med ideal. Men jag tänker också att det är viktigt att hela tiden komma ihåg att ideal är i princip omöjliga att uppnå eller att efterleva. Så att när man beskriver ideal får man istället tänka sig alla de här människorna, tusen och åter tusentals människor som frenetiskt kämpar för att misslyckas att uppnå dem. Så har jag i alla fall känt mycket under mitt liv, de här idealen som man bara greppar efter men på sin höjd halvvägs når upp till.
Det här var jätteintressant. Vad kan det vara för ideal? Nu blev det lite tyst här ett tag.
Jag tänker. Ja, men den handlingskraftiga mannen till exempel. Det var ju väldigt jobbigt under ens uppväxt där att man förväntades vara den som raggade.
Ja, just det.
Och ta första steget, och så var man en hopplös och finnig och fumlig.
Ja, det där är ju
stackars
jävligt
spillra till människa.
Jobbigt.
Som känner sig hela tiden att man misslyckas med att leva upp till de här mer macho-idealen som omringar en. Men om man försöker beskriva ideal ur någon sorts teoretisk modell, tänkte jag ge mig på kort, så brukar jag återvända till de här två varianterna som finns. Och 1600-talet är intressant därför att det ligger i skärningspunkten mellan dem. Å ena sidan har vi de här två bilderna att man och kvinna är egentligen ett och samma kön. De är ett och detsamma, men en sämre och en bättre variant av det. Å andra sidan, det som Yvonne Hirdman till exempel kallar stora och lilla A. Å andra sidan så har vi man och kvinna som A och B, varandras totala motsatser. Att allt manligt är det kvinnligas motsats. Och under 1600-talet finns bägge de här representerade. Men i beskrivningen av mannen som passionerad och viril, där återfinner vi de här gamla grekerna som är de som är verkligen arketypen för stora och lilla A. Och jag måste ändå få med det här på band, för jag tycker att det är nog outside the box för att det ska ha någon sorts värde. En sak som Yvonne Hildman beskriver då, den här bilden av mannen som handlingskraftig och passionerad och eldig. Det som mannen dessutom ska kunna lägga band på eftersom mannen ska kunna vara kontrollerad. Det förklarar ju grekerna att det är därför som mannen inbördes kan piska upp blodet så att mannen kan skapa vitt skum av sitt blod, alltså sädesvätska.
Jaha, ja.
Men kvinnan, som är en kallare varelse och som inte har den här elden och kraften och passionen, hennes kropp klarar inte av att piska upp blodet, så det blir bara blod som rinner ur henne.
Men det här var ju en väldigt finurlig förklaring.
Ja, de kunde det här grekerna med finurliga förklaringar. Men med stora och lilla A, då får vi också en enkönsmodell som är väldigt intressant. Därför att en man som misslyckas leva upp till de här manliga idealen är egentligen mindre man än en kvinna som lyckas leva upp till dem. Och det är väldigt intressant, både Elisabeth den första och drottning Kristina skriver ofta om sin manlighet. Och de menar ju inte de fysisk manlighet, utan de menar att de lever upp till de här manliga idealen.
Mm.
Och drottning Kristina speciellt såg ju mycket ner på de kvinnliga idealen. Så att vi kan verkligen se hur det finns i de här idealen ekon från äldre tider, från antiken, med det här med personen och så. Ja, jag tappade lite grann spåret där, men ideal är intressanta.
Ja, det är det som är, ja, det är ju sant förstås att det är.
Det var inte den slutsats jag hade tänkt komma till, men
lång utläggning och sen bara,
någonstans
ideal är intressanta.
Ja. Ideal är intressanta, men det blir ju intressant då, vad händer när man misslyckas leva upp till idealen? En av de berättelserna som roade mig mest i läsningen inför det här avsnittet handlade om en stackars kvinna som blir dragen inför rätta. Och här ges en möjlighet för oss att rollspela historiefebruaripodden. Februaripodden är ju Ola Söderholm och Jonathan Unges en halvt nedlagda essäpodd där de ofta pratar om impotens. Men jag tror inte de har pratat om stormaktstidens syn på impotens. För mannen, även om man skulle vara väldigt återhållsam och så skulle man ju inom äktenskapet i sängen vara väldigt aktiv. Det ska skapas barn. Och det är mannen som ska vara initiativtagaren till det här. Och en man som inte lyckas med det här, hur ser man på honom då? Jo, då är han som ett dött material. Han är som en stock eller en sten. 1641 samlas tinget i Vimmerby. Där står Ingeborg Jonsdotter från Pelarne socken anklagad för dubbelt hor. Och det visar sig ju att jo, hon kunde nog tänka sig erkänna brottet. Hon hade tillsammans med en gift man som inför åtal rymt. Tillsammans med den mannen hade hon idgat älskog i en beteshage.
Mm.
Det är ju en romantisk plats.
Och anledningen till att det kallas för dubbelt hor är för att hon själv var gift också.
Precis. Varför hade Ingeborg gjort detta? Hon svarar att det beror på att Carl Persson, hennes make sedan 2 år tillbaka, aldrig velat ligga med henne. Oj, oj, oj.
När alla sätter skägget i halsen och bara, va? Va? Va?
Ja, precis. Nu skakade den här häradstinget av sig.
Vad säger hon?
Sömndruckenheten och bara, oj, oj, oj. Ta hit Carl!
Ja.
Han blir kallad för att vittna och då berättar Carl i den här första berättelsen att frun aldrig visat honom någon kärlek.
Jaha, då var det så ändå, ja.
Det är ett direkt citat. Men han svarar både nekande och undflyende gällande frågan om han var, citat, impotent till sin mandom. Nej,
det kan jag inte tänka mig att
det skulle röra sig med det. Så det lokala tinget dömer Ingeborg till döden, men ja. Karls tårar och böner vid högmässan hade, vilket var vanligt, fått dem att skicka fallet vidare till hovrätten. Det är ganska klassiskt det här att hårt straff döms i den lokala rätten och så sen blir det lite mildare i hovrätten.
Det här gillar jag, hur Jönköpings hovrätt genast kastar sig över det här fallet och tar det på mycket stort allvar.
Ja.
Och nu ska saker och ting vidas ut. Vad händer? Det var nere i Vimmerby egentligen, där borta.
Ja, precis. Så man skickar ut 4 rediga karar för att undersöka Karls förmåga att genomföra ett samlag. Man tittar på bevisföring här. Men vi har inte undersökt. Hur ska vi kunna fälla dom i det här fallet?
Ja, och slutsatsen blev ju att han, citat, inte hade någon fysisk defekt på den lämmen såvitt människor står till att pröva.
Ja.
Och hur de prövar detta, ja. Just det.
Det tänkte jag också på.
Kan fundera på, eller också låta bli.
Ja, nu ändrar Karl sitt vittnesmål också.
Mm-hmm.
Det är inte det att Ingeborg inte visat honom kärlek, utan nu menar han istället att han är för blyg för att ligga med sin fru. Oj, oj, oj. Det kommer ju landa i det att Karl och Ingeborg får en chans till. Nu får ni 3 veckor på er att försöka få äktenskapet att fungera. Alltså att seal the deal, helt enkelt.
Ja, det var ju domkapitlet i Linköping som också nappade på det här och ryckte ut. Och tänkte sig, jaha, vad händer här borta egentligen med Karl och Ingeborg? Men de, tillsammans med hovrätten i Jönköping, gav dem ju de här 3 veckornas respit då.
Precis. Så sen när man avrapporterar till kyrkoherden så blir domen att Karl legat, citat, som en stock och sten. Och resultatet blir att rätten inte ansåg äktenskapet som fullbordat eftersom Karl hade lurat in sin fru i en omöjlig relation. Alltså hans impotens, verklig eller påhittad, var så lagvidrig.
Man upplöser hela äktenskapet och så kommer Ingeborg undan med lite böter istället för döden.
Precis.
För enkelt hår bara.
Ja, och där kan man se dels hur domen då faller på kvinnans sida, vilket kanske ens fördomar om 1600-talet säger att den inte skulle göra. Och vi kan också se hur Karl i egenskap av man har misslyckats att leva upp till idealet som hans kön ska sträva efter.
En bra fru skulle ju leverera många barn.
Mm, just det.
Och smärtan det innebar att göra det, det var ju inget annat förstås än Guds straff till kvinnan genom arvsynden, för att Eva, visste man ju, hade lurat Adam att äta det där äpplet.
Just det.
Så det här var meningen att hon skulle stå ut med och ta som en kvinna.
Mm.
Och det var ju emellertid så också att födandet var ju kvinnans stora uppgift och kall här i livet. Så om hon dog i barnsäng, då var det i den här tidsåldern av mycket heder, så som att jämföra det med att en man hade stupat i krig.
Mm. Vilket ju i princip är de 2 vanligaste dödsorsakerna för män och kvinnor på den här tiden. Eller i alla fall 2 väldigt vanliga dödsorsaker.
Jag tror att många då har sjukdom också.
Ja, förvisso.
Men hon hade i så fall fallit med flaggan i topp och gjort sitt yttersta och skulle hedras för det.
Mm.
Var kvinnan ogift så fick hon mitt under brinnande förlossning. För det här är ju ganska elakt ändå, kan jag tycka.
Mm.
Tänk att hon ligger där och ska föda.
Yeah.
Och så är det så att pappan till barnet är okänt.
Mm.
Då bör man ställa frågor så här. Vem är det egentligen? Vem är det? Som mest när smärtorna kommer där, då ska hon svara på det. Och det finns ju en tanke med det, eftersom man antog att den situation hon befinner sig i, då är det omöjligt att ljuga. Man skulle vilja veta hur ofta svaret kom liksom. Ja, det är Sven i grannbyn här.
Ja, och hur pålitliga svaren var.
Ja, det kan man ju undra. Och hur ska man då få sin tilltänkta här? Hur gjorde man egentligen med den saken?
Det är mycket intresserad på att veta.
Skrock och vidskepelse är väldigt vanligt
mm.
på 1600-talet ändå. Kanske tro på magi och sånt med. Fast kyrkan tyckte att det var en helt annan sak man skulle tro på.
Plocka 7 blommor och lägga under kudden.
Ja, men sånt kanske. Fast här kunde det vara till exempel att man skulle sova nära ett äpple. Det var ju framförallt tjejer och kvinnor som skulle göra. Man sov med ett äpple så nära som möjligt och sen gick man och bjöd den tilltänkta som hade gått och spanat på att det här äpplet då. Och då skulle det bli så att intresset för henne skulle öka genom det.
Ja.
Man kunde också ta 3 droppar blod från en fladdermus och smeta ut på handen och sen skulle man ta i den man ville ha.
Mm, det är smart.
Då var det färdigt, tänkte man sig.
Jag hoppas ni skriver ner de här raggningsknepen, ni som ska ut i helgen.
Precis, och börja fånga fladdermus.
Mm. Ställ dig på ett öppet fält med ett vitt lakan över dig.
De är fridlysta, så efter det här kanske de dör ut om vi har gett de här tipsen.
Ja, men jag tänker att man bara med en liten spruta tar 3 droppar och sen släpper fladdermusen.
Ja, just det. Drängen Nils Gudmundsson Han stapplade en dag in till rätten i Vimmerby år 1699.
I Vimmerby igen.
Ja, i Vimmerby verkar det vara jävla ställe där. Alltså. Han hade fullt med buler och hela kroppen. Han kunde knappt gå, han mådde jättedåligt. Och att han gjorde det, sa han, det var pigan Kristin Persdotters fel.
Vad har Kristin Persdotter gjort då?
Kristin hade ju tydligen gått och fallit pladask för Nils.
Ja.
Som hon hade arbetat med på samma gård. Och i sin desperation så hade hon sen då uppsökt en sån här klok gumma.
Mm.
Det är väl sådana som man brände och högg huvudet av några decennier före 1699.
Mm.
I väldigt stor omfattning. Men hon hade fått rådet att ge Nils mat och dryck som innehöll hennes menstruationsblod och könshår.
Mm.
Och det här tyckte häradsrätten var olämpligt, kan man säga. Och då dömde de båda kvinnorna till kroppsstraff. Kristin skulle slita ris, som det heter. Det vill säga man skulle binda fast hennes händer uppe på en högt upp på en stock. Så att fötterna knappt vidrörde marken där. Och sen skulle hon piskas med ris. Men innan det här hände så nådde ärendet hovrätten. Och där tyckte man sig se lite mer förmildrande omständigheter. Som högsta hönset i hovrätten sa, kvinnfolk gemeligen hava den sjukan att vilja gifta sig. Och eftersom hon var desperat att få gifta sig med Nils så var det en förmildrande omständighet som tydligen alla kvinnfolk led av. Och då kom hon av kroken och fick någon form av annat botgöringsstraff istället som var mycket mildare.
Man tänker sig någon sån här riktig fat cat som lägger upp fötterna på bordet och bara, jag vet hur kvinnor är. Tokiga i karar. Hon vill ju bara gifta sig.
Ja, vi kan inte straffa jäntan så hårt för det.
Nej, precis. Och inte nog med att Kristin fick sitt straff lindrat. Den här gamla gumman, den kloka gumman som hade gett henne de här goda råden, hon blev helt friad.
Ja.
Det är inte olagligt att ge folk råd.
Nej, inte ens dåliga råd.
Nej. Tycker du att det är ett dåligt råd?
Ja, Nils, jag vet inte hur mer sugen han blev på att gifta sig efter det här.
Nej.
Det fanns en tydlig arbetsfördelning också på 1600-talet. Det var väldigt viktigt att hålla uppgifterna åtskilda ju.
Mm.
Särskilt inom jordbruket, som du sa, jobbar ju de allra flesta inom det. Och om det fanns män på gården så skulle de sköta de manliga uppgifterna som åkerbruket, dragdjur, reparationer av hus och gärdsgårdar och sånt.
Mm. Gå med lien och slå.
Ja, det är också en manlig uppgift. Och fanns det kvinnor så på gården så var ju deras uppgift då inomhusarbete, matlagning, städning, barnskötsel och sen fick man väl mata lite höns.
Ja, djurskötsel. Kvinnorna skulle ju mjölka kon till exempel också. Det gjorde ju mormor fortfarande när jag var liten. Jag var inte liten på 50-talet då de hade kvar kreaturen. Men liksom, det levde kvar genom århundraden.
Ja.
Att bondfrun går ut på morgonen och mjölkar korna.
Ja, visst. Och tanken är att man och kvinna ska komplettera varandra på gården här.
Mm.
Men om mannen är frånvarande, kanske på grund av att staten har släpat iväg honom till Tyskland i ett krig eller något sånt där, så var det förstås tillåtet för frun och pigan och till exempel ploga och så.
Mm.
På samma sätt så var det helt rimligt att en man som blivit enkling gjorde andra sysslor som kvinnor i vanliga fall gjorde. Saker och ting behövde göras på en gård.
Mm.
Om man inte hade någon piga så fick han göra det. Men det var ju bara acceptabelt i den utsträckning som det inte fanns någon av det andra könet på gården förstås.
Mm.
De manliga uppgifterna hade ju mycket högre status. Och mjölka korna som din mormor gjorde här, det var ju det mest omanliga man kunde tänkas göra.
Mm. Precis, för det finns ju delvis en sån här tanke eller en fördom om att männen gjorde de fysiskt tunga grejerna och kvinnorna gjorde det som inte var lika jobbigt. Men det är inte riktigt sant heller. För till exempel skulle kvinnor hålla på att lyfta de här ostarna som man hade gjort, vilket var väldigt tunga lyft och slit. Utan det är snarare det här statusen på sysslan som avgör. När mannen går och slår med lien ska kvinnan gå efter och knyta ihop kärv av det.
De här tänkarna under reformationen, de hade ju klargjort att arbetsfördelningen var det mest naturliga som fanns. Precis som uppdelningen i olika samhällsstånd och så. Martin Luther hade konstaterat att män och kvinnor låg på samma nivå rent andligt. Men inte kroppsligt, och det var ju därför som det här skulle påverka arbetsuppgifterna.
Mm-hmm.
Och det var ju där du var inne på här då, att det skulle varit tyngre grejer för männen, tyckte ju Luther då. Så jag vet inte, han var ju inte bonde.
Nej, han satt på sin kammare och tänkte till.
Det var ju faktiskt det han gjorde. Och en del annat med. Det borde vi återkomma till för övrigt i ett annat avsnitt.
Men det är ju 100-årsjubileum. Jag tänker absolut att vi ska göra ett Luther-avsnitt. Sa jag att det var 100-årsjubileum för Martin Luther? Det stämmer inte.
Nej, det stämmer ju inte.
500-årsjubileum.
Ja, det är mer rätt. Ja. Och jag reagerar inte ens.
Nej.
En man som alltid pratar sanning och genomförde sina arbetsuppgifter väl, det var en hedersam karl där.
Just det.
Och kvinnan var ju ärbar och hedersam om hon liksom skötte sina husmoderliga uppgifter och hon skulle alltid ha någonting att pyssla med. Det gick inte riktigt att gå runt och slå dank och titta upp i taket och som det var mer på 1800-talet att man kanske skulle göra som Madickens mamma och ligga och vara lite småkrasslig hela tiden. Mm. Så var vi inte på den här tiden utan då skulle man alltid ha någon form av handarbete om inte annat på gång. Det kunde vara sån här sländer och sen spinnrockar och så. Mm. Medan mannen efter en dag på åkern, han kunde komma in och kasta sig på sofflocket och vila upp sig lite. Men kvinnan skulle alltid pyssla med något åtminstone så länge hon var vaken i alla fall. Det här gäller även för adliga kvinnor som höll på mycket med broderier. Och det var Gud i behagliga uppgifter. För en sann protestante.
Man vet ju vad som händer med fingrarna om de inte är sysselsatta med hantverk.
Ja.
Om du vet vad jag menar.
Jaha, ja det måste man ju undvika här.
Jag är inte helt säker vad jag menar.
Nej, men jag... Nej, vad tror du att jag tänker här nu?
Jag vet inte, fortsätt!
Ja, fan, vad elakt det var som sa det. Det är jag inte helt säker på vad jag tänker. Nu sätter du mig i en jävla knipa. Bästa förutsättningarna för ett fungerande äktenskap här var ju att makarna faktiskt älskar varandra. Mm. Och det här insåg ju alla. Det näst bästa var ju om paret åtminstone stod ut med varandra.
Just det.
Det funkar ju med om inte annat. Och poängen från kyrkans håll efter reformationen med att det skulle vara så här var ju dubbelt. Ett, man tog hänsyn till kärlek av rent pragmatiska skäl ju. Eftersom man månar väldigt mycket om lokalsamhället. Så vill man ju ha fungerande hushåll.
Mm.
Och det gick ju ut på att de skulle vara ett team ju.
Mm.
Och ur alla aspekter så var det bäst att teamet tyckte om varandra istället för hata varandra.
Tottenhams tränare Maurizio Pochettino
skrev
ett brev till ett par Tottenham supportrar som gifte sig för någon vecka sedan.
Uh-huh.
Och då skrev han till dem, in life, just like in football. A little teamwork can you get you some great results.
Ja, han hade ju... Han är protestant kanske.
Ja, argentinare.
Jaha, okej. Okay, det funkar på katoliker med säkert.
Ja.
Och punkt två då är ju att efter reformationen på 1500-talet så har ju statsmaktens centralisering gjort att de här olika institutionerna som råder, till exempel den protestantiska kyrkan och statsmakten, de, framförallt kyrkan, försöker ju splitta de här starka släkterna som tidigare utgjort samhället och få bukt med dem. Och under medeltiden så hade ju de här släkterna knutit allianser med varandra genom giftermål och bröllop. Och då frågar man ju sällan barnen vad de tyckte, utan då bestämde ju bara familjens överhuvud att nu ska ni två gifta er här så att våra familjer kan hänga ihop. Mm. Det här var ett hot lite grann. Släkternas styrka mot både kyrkan tyckte man och mot statsmakten. Så därför inför ju kyrkan den nya tolkningen att det blivande brudparet ska själva avgöra om de vill gifta sig med varandra.
Mm.
Och det här gav ju inte minst kvinnan förstås nya möjligheter att protestera och så. Domkapitlet, det var ju den kyrkliga instans då som hade rätt att döma som avgjorde till exempel äktenskapsfrågor. Sen höll de på med lite med hädelse och avgudadyrkan och sånt där och leta fel i sånt.
Finns det någon gammal asatroende ute i stugorna fortfarande?
Jag tror att de hade mer att göra med de här äktenskapsfrågorna än sånt faktiskt.
Det tror jag med.
Och domkapitlet, det var ju alltså ett gäng präster som höll till i den stad där domkyrkan låg.
Mm.
De medlade då och dömde i olika konflikter som kunde uppstå dels mellan präster kanske, eller mellan präster och deras församlingar och så. Och det var alltid stiftets biskop som var ordförande i domkapitlet. Och jag ska dra något exempel här som de råkar ut för. Ett delikat fall är ju då en man och en kvinna hade önskat att få gifta sig. Men prästen hade protesterat och tyckte att nej, men det här går inte. Så här kan vi inte ha det. Eftersom kvinnan var mannens förra frus syskondotter.
Vänta. Kvinnan var mannens förra frus syskondotter.
Ja, just det. Det är långt här, ja, ja. I alla fall. Det kan vi slå fast. Men han tyckte att det var för nära. De är släktingar, de ska inte gifta sig.
Ja.
Och de insisterade på det ändå, de ville ju gifta sig. Och då tog den här prästen ärendet till domkapitlet i Linköping. Och så fick de infinna sig där. Och när kvinnan sa att hon hellre vilja dö än honom övergiva, då drog sig domkapitlet tillbaka för att konferera. Hur ska vi göra med den här saken? Vi satt sig ner och rynkade pannorna. Sen kom de fram till att det nog ändå var bäst om paret fick gifta sig, eftersom det tydligen var deras högsta önskan.
Mm.
Men med tanke på släktskapet här som ändå fanns, så måste man nog böta lite i alla fall.
Mm.
Ni får gifta er, men här är kollektburken.
Skrämmel, skrämmel.
Ja. Och det här är ju exempel på att man ser att okej, om de tycker så mycket om varandra, så kommer det bli ett fungerande hushåll och då bästa för alla.
Mm.
År 1619 så var det en Peder Johansson som hade kommit fram till att han inte längre stod ut med det äktenskap som han befann sig i. Han hade gift sig tillsammans med en kvinna som hette Anna, och skälet till att han inte längre stod ut var att han älskade egentligen Kerstin ju.
Annas syster.
Nej, Kerstin var bara en annan
ja.
En annan tjej.
Yeah.
Och han hade alltid velat gifta sig med Kerstin i alla tider.
Mm.
Så länge han kunde komma ihåg.
Okay.
Men Annas bröder hade tvingat honom att gifta sig med Anna.
Och nej.
Och det är ett lagbrott igen här då. Man får egentligen inte tvinga någon. Den stora haken här var att Peder och Anna hade tillverkat en son tillsammans. Så här har vi ett gift par med ett barn. Och då, den ena parten vill skilja sig i alla fall.
Ja, det här är problem.
Mm. Men trots det, allt det här, så väljer domkapitlet att det helt enkelt är viktigare att Peder och Kerstin vill ha varann än att han redan är gift och har barn, och man godkänner skilsmässan.
Oväntat.
Ja, det är inte direkt en föreställning man har om 1600-talet i Vegelö.
Nej.
Men det är väl det vi försöker göra här lite grann nu, och nyansera vissa saker.
Mm. Jag tänkte dra en liten harang, men först bara slå fast en grej som jag tror vi har sagt mellan raderna flera gånger, men som ändå ska förtydligas. Att 1600-talet präglas av en starkare kontroll av sexualiteten, och att bevaka undersåten är något man lägger mycket kraft på. Dels i form av det här mer effektivare rättsväsendet, och dels att bevisen är också att i rullarna så är det väldigt många sedlighetsbrott och liknande som tas upp. Och prästerna som fanns ute i olika riksändor fick i uppdrag att deras församlingsmedlemmar skulle dels övervaka och rapportera varandra, för att på så sätt inte bli indraget i en massa kollektiva synder.
Nej.
Utan att alla skulle vara rena tillsammans. Och vad detta kommer innebära är att ett remarkabelt litet antal barn föds utanför äktenskapet.
Mm.
Det är inte alls många under 1600-talet. Och det här hade inte funkat om det inte hade legat i lokalsamhällets intresse också. Ute i byarna så har vi förtroendevalden, typ av tidiga kommungubbar. Och vi har de här häradsrätterna, landsbygdens domstolar innan tingsrätten infördes. Som hade en lika viktig roll som kyrkan, och eftersom man levde mycket närmare de människor som övervakades hade man antagligen bättre koll också. Och det visar att det här påbudet och kontrollen av sexualiteten ovanför inte bara var i kyrkans intresse, utan även att det var i bondesamhällets intresse, eftersom man efterlever det här och dömer så hårt i rättegången också. Man ville inte att en massa barn föddes utanför äktenskapet, eftersom dessa blev en börda för lokalsamhället att ta hand om.
Ja.
Jag har läst i Eva Österbergs essäsamling som heter Folk förr. Varje gång som jag är på ett antikvariat eller på en loppis och jag ser en samling historiska essäer, då köper jag på mig den. Därför jag tänker att här har vi ett avsnitt. Någonstans här har vi ett avsnitt.
Ja.
Men den här Eva Österberg hade jag helt glömt bort. Om det inte vore för en fotnot i Nordstedts svenska historia som både jag och du har läst, så hade jag inte vetat vad som stod där i min bokhylla. För i en essä som hon har skrivit om just 1600-talet och man och kvinna på 1600-talet så börjar hon med att måla upp tre stycken kvinnoöden. Drottning Kristina, en bondkvinna som anklagas och döms för häxeri, och en stackars tiggande knäckt änka som har hamnat på barbacke. Samtliga exempel är autentiska och citat. Det är inte svårt att med dem som exempel skriva 1600-talets historia ur kvinnornas synvinkel som en engagerad indignationshistoria. En berättelse om förtryck mot kvinnor, barn och fattiga. Men även om en rak fråga som var 1600-talet ett jämlikt århundrade skulle få svaret nej, det kan man nog inte säga att det var, så skriver hon att det är, citat, vår plikt att anstränga oss för att komma bort från grova förenklingar. Och hon bemöter den här fördomen och tesen som delvis kommer från folk i allmänhet men som framförallt kommer från internationell historieforskning, nämligen att 1600-talet är ett synnerligen dåligt århundrade för kvinnor. Och i till exempel den engelska forskningen då så har man lagt fram att först och främst en tilltagande ekonomisk och byråkratisk differentiering, det blir ju någon sorts grekiska på svenska. Alltså att uppgifter som till exempel handel blir mer specialiserade och letar sig upp i samhällspyramiden samt kräver utbildning ska ha stängt kvinnor ute från det. Och det återfinns i militärstatens framväxt, i handelkapitalismens framväxt, i den rationalistiska filosofins framväxt och så vidare och så vidare. Och punkt två i den internationella forskningen är att det har funnits försök bland lagstiftare, politiker och vetenskapsmän att försöka konstruera idéer om skillnader mellan könen för att rättfärdiga den bristande jämlikheten. Man börjar bygga det här stora A och B, man och kvinna har ingenting gemensamt som jag var inne på tidigare. Men det som Österberg gör är att titta på, kan man ta svenska förhållanden och säga att det här bara är sant? I vilken mån den här allmänt vedertagna tesen stämmer? Dels menar hon att det är svårt att prata om en allmän försämring eftersom man vet inte sådär jättemycket om kvinnans situation på medeltiden. Så att först måste man ju ha någon sorts, var börjar vi? Innan vi kan säga att det har blivit bättre eller sämre. Och då citerar hon Beata Losman och säger att den kunskapen är, citat, lika brokig som den allmänna medeltidshistorien. Men det är inte det jag tycker är mest intressant, utan det jag tycker är mest intressant är när hon börjar titta på 1600-talets Sverige. För man kan direkt ställa upp två mothypoteser till det här, och du har varit inne på en av dem. Kan det extrema mansunderskottet som generation av krigar, konungar skapat, påverkat traditionella mönster för förhållanden mellan man och kvinna? Och då tänker man, det är rimligt.
Det låter ju rimligt.
Och kan inte den här nya utvecklingen faktiskt också skapat nya möjligheter för kvinnor?
Jo, men också mer ansvar.
Ja, absolut. Och spoilervarning för den som har tänkt läsa den här essäsamlingen från 95. Man kan argumentera för att situationen internationellt och i Sverige inte är en och densamma. Hon säger att förvisso går det hitta samma specialisering här som utomlands, samma krav på utbildning, samma patriarkala ideologi och så vidare. Men det finns också några tydliga skillnader. Kvinnan fick ärva i det svenska samhället under 1600-talet. Bara hälften av det som bröderna fick, men ändå, man fick ärva. Som du sa tidigare, änkorna förvaltade egendom och hade i princip samma juridiska rätt som en myndig man. Och att kvinnorna även hade ett visst juridiskt stöd så att inte deras arvegods såldes bort hux flux. Utbildning förvägrades inte heller kvinnorna unisont. Visst, man fick inte åka på en bildningsresa till Rotterdam. Och man fick inte bli inskriven på Uppsala universitet. Men de flesta som utbildades i Sverige på 1600-talet gjorde ju det hemma. Och det gjorde även kvinnorna. Och även lägerstånd utbildades för man skulle kunna läsa katekesen och Bibeln och psalmboken.
Hur ska det gå annars?
Religionen var viktig, det sa jag ju i början.
Ja, har ni glömt det?
Häng med! År 1691 så kunde 74% av Möklinta socken läsa.
Det är bra jobbat. Det är bäst i världen tror jag nästan. Kanske inte just den socknen, men
1724 kunde 85% av Skellefteå socken läsa.
Ja, jag vill väldigt ogärna ge Skellefteå att de är bäst på något i och för sig, men...
Ja. Tack Egil Johansson som är den historikern som har suttit och räknat på det där. Alltså, det här är ju inte läskunnighet som jag och du kan läsa. Men vad man kan kalla det här är en religiös hushållsläskunnighet på bred front. Och där fanns det ingen könsskillnad. Om man vill kan man faktiskt säga att kvinnan under 1600-talet lyfts fram som ett subjekt på ett sätt som inte tidigare hade varit fallet. Hon hade ju ett eget ansvar för sin sexualitet. Om en kvinna stod anklagad för sedlighetsbrott, säg hor, skulle hon själv föra sin talan inför rätten. Som vi var inne på, man genomför också en hel del lagändringar under det sena 1600-talet, till exempel genom att plocka bort lagen om mökränkning, som alltså var en dom som delats ut när mannen ensam hade ansvaret för att ett liggande hade skett. Istället fick vi, som vi redogjorde för i förra avsnittet om Almqvist, hor, dubbelhor och lönskaläge. En gift, två gift, ingen gift.
Lönskaläge, vad var det? Ingen gift?
Nej, det är två stycken singlar som ligger med varandra utanför äktenskapet. Vilket också är ett lagbrott.
Ja, ja, det är självklart.
Men det är inte någon stackars mö som har blivit bara lurad av en man. Och det var ofta pragmatiska domar. Om du stod anklagad för att ha legat med en tjej och nu är hon gravid och du är pappan. Antingen blir det straff eller så gifter ni er.
Ja, det är bara att välja.
Och det kan ju låta hårt och man kan, åh, vad hemskt. Men Österberg skriver så här. Var då detta negativt eller positivt för kvinnorna? Ja, för människor med nutida värderingar är det säkert rätt upprörande att läsa hur stackars pigor och drängar måste stå och skämmas inför rätta och få betala dryga böter. Och så ger hon fler exempel på skamfyllda grejer som fick hända. Och så skriver hon sen, men för vissa av dåtidens kvinnor var det å andra sidan sannolikt en fördel att samhällsnormer hjälpte dem att tvinga män som gjort dem med barn till giftermål. För sen när det här systemet under slutet av 1700-talet liberaliseras så får man fördelen att visst, man slutar kränka och gräva och undersöka människors privatliv. Man säger att en människa har rätt till en integritet. Men det leder å andra sidan till att fler och fler barn föds utan att någon åtar sig faderskapet.
Och då uppstår ju andra problem.
Ja, precis. Och hon beskriver också om de här männen som slog och våldtog och så vidare. Den våldsamma soldaten, den tyranniska husbonden och den lideliga drängen hade alla misslyckats som män. I våldtäkten besegrade den onda lusten mannens förnuft. Det fick inte ske. En man måste kunna kontrollera sina passioner, även om de var starka. Han fick inte förlora kontrollen över sig själv och därmed visa sig både svag och omanlig. Att disciplineringen, den juridiska och andliga, omfattade både män och kvinnor. Den var egentligen inte riktad mot män eller kvinnor, den var primärt för äktenskapet.
Ja.
Det var det som var grejen.
Det är ju heligt.
Så att allt här går att nyansera.
Jag ska precis komma in på här, tänkte jag, hur heligt äktenskapet är.
Vad intressant.
Ja, för ibland så byts ju den där heligheten av de inblandade parterna, alltså otrohet, eller hor som man kallar det, och det bestraffas ju hårt förstås. En man som upptäcker sin fru och en älskare, han har rätt att döda båda två om man upptäcker dem på bar gärning.
Ja, det är en hård lag.
Det är hårt, ja. Om frun upptäckte mannen, då hade inte hon samma rätt, utan fick bara del av böterna visserligen, som mannen då måste betala. Om frun efter att mannen har avslöjats att han har sex med någon annan och hon själv har det med honom igen, då anses det som att hon har förlåtit honom för det här bara. Då är det klart och utrett. Och oavsett part som har blivit bedragen så hade de fått en legitim anledning att skilja sig. För de var ju i så fall ihop med någon som hade brutit mot det här.
Just det, ja.
Men det här var upp till domkapitlet att bestämma i så fall förstås. Och i början av 1600-talet så strävade domkapitlet hela tiden efter att försöka försona de två grälande makarna istället för att godkänna skilsmässor.
Ja, värna om äktenskapet.
Ja, det här var väl inte så farligt, hörni. Ska vi inte ta och försöka igen? Och ska ni inte hänga ihop? Det ska ni väl.
Mm.
Så man jobbar ju mycket på det sättet att försöka hålla ihop de här istället då. Och det var ju helt i samma anda som den här Laurentius Petri skrev 1571 ju. Så de sitter ju där som någon slags nästan parterapeuter, de här biskoparna och prästerna, och försöker lirka med de här makarna att kom igen nu hörni. Och ibland så gav de ju med sig och försökte och bestämde att ja, men vi gör ett nytt försök här då, Olle eller Kajsa. Vi åker hem igen. Det är klart, vi ska inte låta det här förstår jag något. Men ibland när det var
vi ska åka på semester.
Ja, vi ska
åka boka Mallis. Nu blir det en ny start.
Vi ska skaffa ett femte barn här så blir det något bra igen.
Vi ska skaffa hund.
Ja, hund. Men ibland så var det extra ordinärt uppenbart att de här två gillar inte varandra. Nej. Och ändå försökte man snicka ihop det här. Fast då skickade man också med en medlare ifrån domkapitlet som fick följa med ut till byn igen. Och bo hemma nästan med dem ett tag verkar som. Mm. Och se till så att de höll ihop. Men samtidigt som allt det här, att det var det man strävade efter. Så var ju domkapitlets främsta mål, som vi har sagt, att... inte tvinga ett par som hade gift sig att förbli gifta bara för sakens skull. Utan det viktiga var att det var att få en dräglig situation ute på gårdarna. Eftersom det handlade om försörjning och att gårdarna bedrevs effektivt. Och det var ju som sagt mycket svårare om de som bodde på gården hatade varandra. Och det insåg domkapitlet. Och förutom äktenskapsbrott så var också våld, misshandel, kränkningar och sånt skäl för skilsmässa.
Mm.
Och särskilt om paret inte hade haft sex än. Men man kunde ju inte ha det så här att någon pucklar på den andra, oftast förmodligen mannen, eller var ständiga kränkningar och mådde så dåligt. För det skapar också en oro i resten av lokalsamhället. Mm. Nu har han igång det, nu skriker hon där borta igen och såg ni igår, hon hade ju blod över hela ansiktet. Och sen så blev det stämning som är jättedålig. Det här vill ju domkapitlet komma bort ifrån. Och därför kan det vara bättre att låta folk skilja sig helt enkelt. Det kunde ju också komma fram att den ena eller kanske båda parterna hade tvingats till det här giftermålet av till exempel föräldrarna. Eller det där exemplet med bröderna som jag tog innan.
Just det.
Och då är det också godtagbara skäl för en skilsmässa. Hade de barn och gift sig sådär och de ändå inte tyckte om varandra, då kunde man döma dem till åtskillnad till säng och säte som det hette.
Mm.
Då fick de ta en paus. Ungefär som Ross och Rachel i Vänner.
Oh, I'm sorry. Were you speaking to me or sleeping with someone else?
We were on a break.
Okay. You know, Ross, why don't you just put that on your answering machine?
We were on a break!
We were on a break!
Då fick man bo på olika ställen och så fick man se efter ett halvår. Kan jag hålla ihop nu lite grann? Och gick inte det ändå, då fick man ju genomföra den här skilsmässan ändå. Och skilsmässan genomfördes... i allt högre utsträckning ju längre 1600-talet gick, även om det inte fanns några lagliga skäl för det som jag har nämnt här, som äktenskapsbrott och våld och kränkningar.
Mm.
Utan ibland hände det faktiskt bara på grund av att de ville skilja sig. Och man tog väldigt mycket hänsyn till det här faktiskt. Väldigt mycket, säger jag. Men alltså, man var ju ute efter att få ihop folk som ville ha varandra.
Mm.
Så det svängde lite grann under 1600-talet synen på det här. Ett exempel är, som Annika Sandén skriver om i den här boken Missdådare. Det är en kvinna som har gift sig med en Bengt Larsson i Kinda. Året är 1624. Och då har hennes föräldrar kommit till domkapitlet för att hjälpa dottern ur det här miserabla äktenskapet.
Okay.
Bengt Larsson hade bara 8 dagar efter att han hade blivit änkling friat till den här dottern. Bengt hade enligt protokollet lurat dottern med söta och falska ord enligt föräldrarna då. Och eftersom han var rik så hade det sett lovande ut, tyckte de ändå. Så de hade gått med på det här även om de från början var lite skeptiska, föräldrarna. Hon dottern, som inte nämns vid namn i protokollet, hon ville ju ha Bengt här alltså. Så hon hade ju varit med och försökt övertala föräldrarna. Hon hade ju fått gifta sig ändå, men man ville ju ha godkännande från föräldrarna.
Mm.
Sen efter ett tag, då hade Bengt börjat bete sig mycket märkligt. Han hade tvingat sin nya unga fru att utföra massa manliga sysslor. Hon skulle gå och ploga och greja och sådär. Han utförde de kvinnliga sysslorna. Han gick och mjölka och baka bröd och hade sig. Det var ju hennes rätt att vara en ärbar husmor som genomförde sina sysslor. Och det hade han berövat henne nu genom att vända upp och ner på den här ordningen. Och dessutom hade han inte legat med henne heller. Så... det var mycket de var bekymrade över här. Men det värsta var att han också hade terroriserat henne. Och sådär, och verka vilja se henne lida av köld och hunger. Han tvingade ut henne i skogen och skulle jobba där. Nästan utan kläder. Det står, utan att hava några kläder upp på sig. Och som Annika Sandén skriver, förhoppningsvis hade hon väl åtminstone underkläder. Hon skulle ut på gården också, eller på åkern där och jobba med plogen. Under tiden stod han där inne och bakade lussekatt eller vad han gjorde. Så han var ju lite av en sadist med det här. I protokollet står det, han slår och trakterar henne mycket illa. Vidare kallas Bengt för tyrannisk i protokollet också.
Ja.
Så, ett, han har alltså alla de här egenskaperna som betraktas som odygdiga.
Ja.
Han har misshandlat henne och kunde inte kontrollera sina känslor.
Ja.
Han berövar henne sin rätt att utföra de kvinnliga sysslorna. Medan han själv då bröt mot normen och överskred könsrollerna och tog på sig de kvinnliga sysslorna och gjorde dem.
Yeah.
Och fyra, han hade inte fullbordat äktenskapet.
Nej.
Och domkapitlet, de kommer föga överraskande då fram till att det här äktenskapet är en total katastrof. Och förkunnar då högtidligt att...
Ett haveri.
Ett haveri utan like.
Det är ett haveri.
De säger att det vore emot all kristelig kärlek att tuga dem tillbaka.
Ja.
Och så upplöser de äktenskapet och den här dottern.
Vad skönt att de gjorde det. Det hade hem. Verkligen ryckt undan mattan på oss som lyssnar om. Och så sen tvingar de ihop dem igen.
Ja, nej, man var ju inte dum i huvudet på 1600-talet.
Nej.
Sen har vi en liten annan parentesgrej i det här också som inte har att göra så mycket med äktenskap. Eller, ja, det är en form av relation ändå, får man säga. Den mellan den prostituerade och sexköparen.
Just det.
Bordeller. För det hade ju funnits mycket bordeller under medeltiden. I Europa så drevs de ju till och med beskydd från stadens styrelse. I teorin så var ju gifta män förbjudna att besöka bordellerna, men det hölls nog inte alltid. Egentligen var det ju till för besökare i stan och ogifta hantverkare och sådär.
Mm.
Sen kommer reformationen och då ändrar saker och ting i det mesta.
Man var inte Luther ett fan av bordeller?
Nej, han var ju verkligen inte det. Utan han för en innerlig och hetsk kampanj mot dessa bordeller. Och till slut så förbjöds och stängdes de ner i länder som var protestantiska, som Sverige. Och Luther, han hade ju i sak inget emot sexualiteten, menar han på. Utan nej, det var ju något fint som Gud hade skänkt människan.
Mm.
Men det var ju villkorat för tusan. Man måste ingå i äktenskap. Då kan man hålla på hur mycket man vill. Män ska ligga med sina fruar och inga andra. Och då skriver Annika Sandén så här i boken Bödlar. Det högsta goda, predikade Luther, var inte kyskheten som traditionen gjort gällande. I synnerhet inte när den inte efterlevdes. Det var allmänt känt att munkar och präster sprang på horhus och smutsade ner sig. Drifterna skulle få sitt utlopp i äktenskapet.
Mm.
Det var ju Luthers grej där. Men eftersom kvinnor hade en begränsad arbetsmarknad och låga löner i städerna och sådär, så och efterfrågan på sexuella tjänster inte direkt avtog bara för att man införde ett förbud, så försvann ju inte verksamheten, utan den bestod ju i det fördolda. Och förbudet ändrade egentligen mest på formen för de här bordellerna. De blev mer dolda och så, men det blev också så att de drevs av kvinnor istället för män under 1600-talet.
Mm, just det.
Och en av de här bordellcheferna var Tjock-Sara. Och Tjock-Sara, hon hade då en förmåga att värva unga kvinnor till sin bordell, som gjorde till en populär bordell, misstänker jag. Och eftersom Stockholms invånarantal växte väldigt mycket under 1600-talet, så var vi många som hade kommit till stan med nytt hopp om, med hopp om nytt liv och sådär. Och
hon var 1600-talets variant av den här bordellmamman i Call Girl-affären.
Ja, det kanske man kan säga.
Ja.
Stans ledning hade ju noterat förstås att sedlighetsbrotten sköt i höjden i början på 1600-talet. Och det här förbudet inte verkar hjälpa ändå. De var ju mycket bekymrade över det här. Hårdare straff verkar inte hjälpa heller. Rådet i Stockholm här, den här rätten, de skriver så här. Det är synd och skam tagit över handen så att man snart inte vet på vad sätt straffet kunna förändras eller skärpas. Vad ska man ta till när inte ens dödsstraff hjälper?
Ja, det är ju en fråga.
Men det fanns ett annat problem också med den här befolkningsökningen i stan. Det var ju att avfallet ökade dramatiskt. Och då fick någon den ljusa idén att slå ihop de här två problemen på samma gång. Så att man dömde, de man dömde för HIV, de skulle helt enkelt bestraffas med att tömma latrinerna utanför stan. Bra där. Det gäller att tänka till. Till exempel Lisbeth från Västergötland, hon dömdes till att, citat, spännas för kärran och släpa orenligheterna av gatorna ute i en hel månadstid. Tjock Saras etablissemang här avslöjas ju efterhand och sprängs. Och både Sara själv och två av hennes anställda, eller vad man ska kalla dem, var ju gravida och så när de satt i häktet. Och födde faktiskt barnen i häktet.
Mm-hmm.
Under tiden så skulle, sen tog man ju hand om barnen och de kunde inte ha ungarna.
I häktet?
Ja, det fick inte de vara där då med sina mammor. Men en av de här som födde barn tillsammans med Tjock Sara där, det var Torsk Margareta. Och hon var en...
Nu hittar du bara på, det är ju en Nile City-sketch här där. Nej. Tjock Sara och Torsk Margareta föder barn i fängelse.
Tror du? Tror du att jag hittar på det?
Nej.
Då, nej. Lång Lisa var någon som hette också.
Ja.
Och, ja, vad hette de allt? Ja, Polak Malin kommer till snart här.
Ja.
Det här, det har Annika Sandén skrivit om. Så det tror jag absolut på.
Mm.
Folk hade ju...
Roliga namn.
Ja, epitet. Nej. Eller ja, lite. Om man är polack så är man ju polack. Och då är man ju... Eller?
Just det, men då skulle det vara Sara den tjocka.
Jaha, okej. Hur som helst, Torskmaggan. Nu, eller Margareta.
Yeah.
Hon var ju gift med en man. Men han hade lämnat henne för att åka ner till Stockholm. Och hon blev kvar uppe i Norrbotten någonstans. Och tyckte att det här var ingen kul. Så efter ett tag så flyttade hon efter honom till Stockholm för att försöka återförenas med honom. Men hon hittade inte honom där bland alla människor. Istället så var det så att hon hittades av Tjock Sara som då värvade henne. Hon var ju ute bland gränderna där och letade vilsna utsocknes kvinnor som hon kunde värva hela tiden.
Just det.
Sandén skriver, antagligen hade Tjock Sara och andra som hon inga svårigheter att locka kvinnor till sin verksamhet. Hon erbjöd dem ett hem. Det var ett frestande anbud kan man tänka för en ung människa med små medel. Under hela 1600-talet flöt en stadig ström av människor till Stockholm i hopp om en bättre framtid. Precis som till alla större städer i Europa vid samma tid. Men nu skulle de ju då hamna inför rätta här. Och då erkände Margareta sina brott. Men hon skyllde allt på Tjock Sara. En annan kvinna som förhördes här, det var ju den här Polak Malin då. Och hon skyllde också det mesta på Tjock Sara, som all hennes olycka berodde på Tjock Sara, sa hon. Det intressanta med Polak Malin är att en av hennes kunder var ingen mindre än den unge kungen Gustav den andra Adolfs skräddare.
Mm-hmm.
Mm.
Vad hette han?
Ja, det var ett franskt namn på honom.
Sy Jonas.
Nej, han var ju fransk. Jag kommer inte ihåg vad han hette.
Ja.
Men han försvinner i rullorna som skräddare en stund under 1620-talet. Och det kan ha varit så att han blev påkommen av hovet, vad han hade för fritidsintressen, och därmed så fick han inte vara med.
Nej.
Ett tag. Tjock Sara dömdes i alla fall till förvisning från stan, och om hon återkom så skulle hon dömas till döden. Både Polak Malin och Torsk Margareta dömdes till samma straff förmodligen. Det nämns inte, men Sandén misstänker det. Men hur som helst så var Tjock Saras verksamhet långt ifrån den enda här, så det var inte så att kunderna behövde gå runt och oroa sig för att utbudet var strypt nu, bara på grund av att hennes verksamhet var nedlagd. Det fanns fler att gå till.
Okej, vi är nästan färdiga. Du har en punkt kvar och jag tänkte bara kort nyansera min nyansering.
Jaha, ja.
Nej, men för jag hade ganska mycket fördomar om 1600-talet. Och det är ju utifrån häxbränningen och det är utifrån bara det allmänt hur krigiskt och eländigt stora delar av 1600-talet är. Mm. Så jag blev förvånad över de olika nyanserna av grått som fanns. Ja. Att det inte bara var svart eller vitt. Sen är det ingen fråga om saken att det ändå är tufft för fattiga och för kvinnor och för barn under 1600-talet. Och jag tycker att man som Österberg gör kan bara knyta ihop det här lite grann med att säga att 1600-talets Sverige kunde rymma både kvinnliga regenter som talade franska och latin i lysande palats och bizarra häxprocesser som drabbade gamla kvinnor på landet. Men mellan dessa ytterpoler befann sig trots allt den stora massan av kvinnor. Bondhustrur, knäckdänkor, pigor. De kvinnor som till stor del tog hand om inte bara barnen utan också åkrar och ängar och småhantverk i stormaktstidens samhälle. Medan karlarna dog i epidemier i fältlägren. Vad har du kvar på hjärtat?
Ja, jag sitter och funderar lite på vad har egentligen Grimberg att säga om allt det här?
Ja! Yeah. säger Grimberg?
Vad säger Grimberg? Vad säger Grimmis?
Vi har en adelsdam som heter Agneta Horn.
Ja, just det. Hon är känd brevskriverska.
Ja, hon gjorde mycket. Mm. Henne var det ute i. Och hon var ju då alltså dotter till Gustav Horn, den store fältmarskalken.
Mm.
Och dessutom var Axel Oxenstierna av alla hennes morfar också.
Mm.
Hennes styvmor hette Ebba. Så i det citat jag drar här från Carl Grimberg så är Ebba alltså hennes styvmor. Men när Agneta blivit 15 år fick hon en ny plåga. Fru Ebba hade satt sig i sinnet att gifta bort henne med en högrättade men fattige Erik Sparre som behövde Agnetas pengar. Sparre var snäll och medgörlig, men Agneta kunde ändå inte med den gängliga och förvuxna mannen som verkade så tafatt och löjlig. Hon svarade visserligen först ja när Sparre friade, men det var bara av respekt för fru Ebba. Snart ångrade hon sig, särskilt svårt hade den stolta ungman att smälta att fästmannens kamrater brukade driva jäck med hennes tillämnade man. Det i synnerhet att han låter göra narr av sig, det tycker jag är allt för svårt för mig, sa hon till sin far. Hon förklarade, en brav soldat vill jag hava och inte en sådan där som Sparren är. Och då blev det ju så att hon behövde inte gifta sig med Sparren.
Mm, just det, hon fick säga nej.
Hon sa nej. Och för att avsluta avsnittet här så tänkte jag att vi måste ju se hur det går för Agneta. För någon kanske hon ska gifta sig med ändå. Och då kommer hon träffa den här Lars Krus. En adlig herre. Och de hade ju väldigt bra tillsammans. Men han dör ju i kriget lite senare. Och Agneta hon gifter ju aldrig om sig fast hon bara är 26 år då. Så kan det gå. Det är intressant att följa henne i det här brevet. Jag tyckte det var väldigt spännande brev att läsa och blev lite rörd faktiskt. För det påminner ju, man kan känna igen, liksom känslor är ju vad de är oavsett århundrade.
Mm.
Och man jobbar likadant liksom här att man ska verka otillgänglig och sådär. Och då kan det bli så att om man är otillgänglig och tänker sig att nej men jag ska inte ha den där. Då kan det bli ännu mer attraktivt och en andra vägar att ge sig.
Mm.
Och då kanske man blir sur först, men sen så verkar det som att man själv, utan att man vet om det, håller på att falla för den här. Det är ungefär det som hände henne här.
Yeah. Ska vi tona ut på det här då, att vi avslutar avsnittet med brevet?
Ja, så kan vi göra. Det kommer alltså vara så att hon börjar med att försöka hålla sig kall och avvisande mot Krus. Men sen träder ju Amor och hans pilar in ändå.
Mm.
Talte han mig nu, strax den 20 november, med allvar till. Det jag i förstående ingalunda ville höra, heller och det veta därav. Ty jag tyckte att jag hade slitit så mångt förtretligt ord för hans skull, så att jag icke därför kunde älska honom. Gjorde jag honom i den tiden allt det största harm och förtret som jag någonsin visste, eller kunde upptänka. Och om jag inte annat kunde göra, så grinade jag åt honom. Ty jag mente att han därvid skulle bli förtveten och vända sitt sinne ifrån mig. Och jag har aldrig kunnat lida så mycket av en som han led av mig. Ty han så hjärtligt högt älskade mig att det hjälpte inte vad jag gjorde. Utan därmed jag tänkte till att vända hans hjärta ifrån mig. Därtill jag brukade alla mina konster som jag visste. Därmed kom jag hans sinne mer till att tänka på mig. Och efter att han såg att jag inte var så lätt till att övertala, utan jag var som de obändiga hästarna som i förstående inte ville låta råda med sig, för allt sådant begynte han dess högre till att älska mig och satte sig i sinnet att han aldrig skulle vända igen, förrän han själv hade beakt mig så vida att jag älskade honom igen. Och handlade han så länge med mig att innan jag själv visste ett ord därav, eller själv märkte det, så hade han hela mitt hjärta inne. Att jag inte själv visste hur jag kom där till, utan märkte då att Gud, som har var och ens hjärta i sin hand, han vänder det vart han vill. Så gjorde han och mitt, det som var så hårt och ostyrigt att jag aldrig trodde att det skulle bli bundet. Det var nu helt och hållet fånget. Men så lät jag honom inte strax märka det, utan ställde mig ändå en lång tid emot honom som jag hade gjort förr. Men sedan jag hade varit en så lång tid så odygdig mot honom och jag likväl såg att han var så stadig och lät ingenting irra sig av mig utan så högt och av allt sitt hjärta älskade mig och det inte var sådan torr och dumaktig kärlek som den förra min fästman hade haft emot mig kunde jag inte heller längre dölja för honom utan lät honom övertala mig så vida att jag och älskar honom igen. Anno 1647, den 20 februari, förlovade jag mig med honom i Stockholm, hemligen, så att ingen visste därav. I min mormors hus, i vår lilla kammare. Gud låter det vara skett i en god och lycklig stund. Då lovar vi varann att ingen människa skulle skilja oss åt utan den grymma och obarmhärtiga döden.